Låt oss bedja. Ack, Herre Jesu, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Ja, Herre, välsigna ordet i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag tänkte nu en stund tala över ämnet att förbli i tron. Och kommer ta upp olika bibelställen, men jag börjar som inledning att läsa ur Uppenbarelseboken 2, vers 1 till och med 7. I Jesu namn. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar skall jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Herre, skriv in dessa ord i våra hjärtan. Amen. Jag ska alltså tala över ämnet att förbli i tron. Jag kommer också under predikan nämna ordet ståndaktig några gånger. Det finns också med i vissa bibelord, ståndaktig. Och det vet kanske ni inte. Kanske svårt för er att veta vad det betyder. Ståndaktig betyder alltså att förbli i tron. Det är samma sak. Att förbli i tron och ståndaktig, det är samma sak. Det viktiga är ju att vi blir frälsta till Guds himmel. Det är Guds vilja med oss att vi blir frälsta. Och det är mycket som står på spel. Det är något oerhört vi kan bli frälsta ifrån. Och det är något oerhört vi kan bli frälsta till. Det står i Uppenbarelseboken 20. Den som inte har sitt namn inskrivet i livets bok blir kastad i den brinnande sjön. Och det är, här är Bibeln klar att vi kommer allesammans att tillbringa evigheten antingen i den brinnande eldsjön eller i Guds himmel hemma hos Jesus. Och därför är det viktigaste för oss människor att vi blir frälsta. Att vi kommer till tro på Jesus. En felaktig uppfattning det är att har man kommit till tro på Jesus och börjat läsa och höra Guds ord och fortsätter med det, så blir man automatiskt frälst och kommer till sist till Guds himmel. Men om vi läser Bibeln så talas det om andlig tillbakagång och om avfall. Vi kan tänka på Uppenbarelseboken 2 och 3. Där Jesus sände brev till sju församlingslärare och prövar deras andliga hälsa. Men församlingsläraren i Philadelphia var en som förblivit i tron. Herren säger till honom enligt Uppenbarelseboken 3 vers 10. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet skall också jag ta vara på dig. Bibeln talar alltså om ståndaktighet, att bli bevarad i tron. Det var en missionär som berättade vid ett tillfälle, en gammal missionär som bor i Norrland i Sverige, som berättade för mig att det var en vän som hade sagt till honom ungefär så här, att du kanske inte har vunnit någon enda människa för Guds rike som missionär. Du kanske blev sänd till Hednaland för att du själv skulle bli bevarad i tron. Ganska märkligt yttrande. Och det får vi tro och hoppas att denne missionär blev till gagn för Guds rike. Och att det inte blev utan frukt. Men detta yttrande är ändå tänkvärt. Att det gäller att vi blir kvar i tro. Jag pratade en gång med en norsk predikant. Och vi kom och samtalade om just detta med tron. Och att bli kvar i tron, att förbli i tron. Och jag sa till honom ungefär så här att det är ju något stort att komma till tro. Men det är egentligen lika stort att bli kvar i tro. Och vet ni vad han svarade? Han sa, ja, det är ett minst lika stort under att bli kvar i tro. Och jag läste en norsk tidskrift. Och där stod det så här att det är viktigt att vi når ut till fler människor. Så att fler kommer till tro på Jesus och blir vunna för Guds rike. Men så stod det att det är lika viktigt att de som redan har kommit i tro blir bevarade i tro. Ja, det behövs bön om ståndaktighet, att förbli i tron. Det är mycket som vill få oss bort ifrån Herren. Det är mycket som vill få oss att förlora tron och platsen i Guds himmel. I andra Timoteus brevets fjärde kapitel skriver Paulus om sin medarbetare Demas. Av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig. Och att det finns fara för avfall, det talar också Petrus om. Jag kan tänka på första Petrus brevets femte kapitel. Var nyktra och vaka. Er vedersakare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot fasta i tron. Och aposteln Paulus skriver också i Galater 3. Ni har begynt i anden. Vill ni nu sluta i köttet? Har ni då upplevt så mycket förgäves? Så kan det ske med kristna också i vår tid. De kan börja i anden men sluta i köttet. Det kan börja få smak för sådant som är synd mot Gud. Deras hjärtans begär är inte längre riktade mot Kristus. De ser allt mer efter sådant som tillfredsställer köttets begärelser. Och det börjar ge synden ett finare namn. Och kanske till och med öppet hyllar synden. Och detta leder till andlig tillbakagång. Och till andlig död. Om man inte gör bättring. Och en kristen kan också på ett mer omärkligt sätt nersmittas av denna världen. Och få kärlek till denna världens väsen. Hon kan förlora den andliga omdömesförmågan. Och därför tar hon sig sådana friheter som hon inte skulle ha gjort tidigare. Hon tar inte avstånd ifrån. Utan börjar acceptera nöjen, sådana nöjen, skådespel, filmer, tidningar, böcker och sådan musik som bryter ner Guds bud. Hon anpassar sig till och påverkas av denna tidsålders väsende. Jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag ett ärende till en kommunal skola i Vännäsby, knappt en mil hemifrån. Jag kom till skolgården och då kom det några barn fram till mig och ville sälja en liten skoltidning som de själva hade gjort. De samlade pengar till en skolresa. Så dessa barn gick i femte eller sjätte klass. Och jag köpte alltså en tidning och sen när jag kom hem så slog jag upp den här tidningen och började läsa lite grann. Och jag trodde inte det var sant. Jag blev så ledsen, så bedrövad. Jag vill helst inte nämna vad tidningen innehöll. Det innehöll smuts, synd. Alltså det var, jag mådde illa när jag höll den här tidningen i hand. Den här tidningen hade alltså dessa små barn själva skrivit ihop. Och sen tänkte jag så här. Är det inte just detta som håller på att komma in i det kristna hemmen idag? Jag tänker till exempel på TV:n. Tänk så mycket synd och smuts, erotik, otukt, våld, svordomar som kommer in i de kristna hemmen genom tvn. Jag tänker också på tidningar och böcker. Och vi ska veta det att läser vi sådant som river ner Guds bud, Så det är synd. Och ser vi på sådant som river ner Guds bud, det är synd. Och vi ska också veta att det vi läser och det vi ser på, det är mat och dricka till själen. Och börjar vi få smak för vatten från världens brunnar och inte inser att detta bedrövar Guds ande, utan vi vill ha mer och mer, acceptera det, så kommer detta vatten att släcka andens liv i hjärtat. Det står i 1 Johannes 2:15: älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är faderns kärlek icke i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Vi kan inte gå i förbund med synden om vi vill till himlen. Och det var en predikant som sa ungefär så här, att många kristna har avfallit framför tvn. Sent igår kväll innan jag la mig så fick jag upp ett bibelställe som jag läste. Jag läste ur 1 Korintierbrevets 10:e kapitel. Och jag kan läsa de 12 första verserna. 1 Korintierbrevets 10:e kapitel. Och detta ord får vi tillämpa på oss. Bröder, jag vill ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Moses. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll ned och låg kringspridda i öknen. Och det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom det ska ha begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet, folket satt sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde. Och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller så som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Paulus, han skriver i Romarbrevets 12:e kapitel: skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnesförnyelse, så att ni kan pröva vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Så skriver alltså aposteln. Men det som går tillbaka i andlig mening och som kommer bort från Herren kan inte längre pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt. De rättar sig mer efter sitt blinda förnuft och efter andras meningar än efter Guds mening. Och Jesu evangelium, Jesu försoning, är inte längre det som stillar deras själars törst. Och därför börjar de dricka vatten ur världens brunnar. Vi ska också tala något om ståndaktigheten, förblivandet i tron bland ordets förkunnare. Titus var en ordets förkunnare och medhjälpare till Paulus. Och hans stora uppgift var att på Paulus uppdrag organisera församlingslivet på Kreta. Han skulle se till att präster blev tillsatta i de olika städerna. Och i Paulus brev till Titus ges råd och befallningar som skulle gälla alla lärare i ordets tjänst. I Titus 1:9 skriver Paulus att församlingsläraren bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, så som han har fått lära det. Så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säger emot. Här uppmanas de alltså till att stadigt hålla fast vid den sunda läran. Att stadigt hålla sig fast vid ordet. Och en som höll fast vid ordet och som förblev i tron, det var ju Paulus medarbetare Timoteus. Aposteln Paulus talar om Timoteus ståndaktighet sitt andra brev till honom, kapitel 3. Där skriver han: du åter har blivit min efterföljare i lära, i vandel, i strävanden, i tro, i tålamod, i kärlek och i ståndaktighet. Ja, det är viktigt för ordets förkunnare att med Herrens efterföljare i tron, i läran, i livet. Och en ordets förkunnare är ju utsatt för många faror och frestelser. Frestelse till anpassning. Att pruta av på Guds ords krav. För att inte stöta sig med människor. En frestelse att frukta människor mer än Gud. Man talar sällan idag om prästers och predikanters avfall. Men Bibeln gör det. Vi kan till exempel tänka på den text vi läste ur Uppenbarelseboken 2. Om församlingsläraren i Efesus. Han hade utövat många goda gärningar. Arbetat för Kristi namns skull. Han var frimodig, orädd. Han har också fått lida mycket för sin kristna bekännelses skull. Men ändå så säger Jesus till honom: jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Och dessa Jesu ord tyder på att denne lärare i Efesus hade avfallit. Måste göra bättring. Vad vi kan förstå. Så det viktiga för denne församlingslärare, det var läran. Det var församlingens väl. Detta var viktigt för honom. Det var bara Kristus som hade blivit mindre viktig för honom. Jesus själv som frälsare och försonare var inte längre, som vi kan förstå, så viktig och dyrbar för honom. Han behövde inte som förut tigga efter nåd vid frälsarens kors. Hans egen fromhet, hans egen verksamhet för Guds rike, det var nog för honom. Men Jesu kors, Jesu utgjutna blod var inte längre dyrbart för honom. Han hade förlorat den första kärleken till Jesus, det första beroendet till Jesus. Och så övergår vi till att tala om ståndaktigheten, förblivandet i tro med tillämpning på oss själva. Du vill bli frälst och vinna evigt liv. Men tänk på Jesu ord: genom att vara ståndaktig skall ni vinna era själar. Att förbliva och att vara ståndaktig, det är samma sak. Och vad är det vi måste förbli i? Jo, i Kristus. Jesus säger i Johannes 15: förbliv i mig, så förblir och jag i er. Och när Jesus enligt Uppenbarelseboken säger: håll fast det du har så att ingen tar din krona, så menade Jesus att de skulle förbli i honom. Och Herren Jesus finner vi i ordet, i bönen, i gudstjänsten, i nattvarden. Hur blir det med en människa när människan kommer till tro? Då människan får se Jesus evangeliet. Han är världens frälsare. Han är också min frälsare. Och jag har fått mina synder förlåtna. Den som fått mycket förlåtet älskar också mycket. Och därför kan hjärtat instämma med salmens ord: Jesus är min vän den bäste, vilkens like aldrig är. Men så går en tid. Och så kommer själafienden. Djävul. Han låter den människan inte vara ostörd. För han vill inte att någon av oss ska nå himmelen. Han gör nu allt för att få den människan att börja betrakta det andliga som något mindre viktigt. Han vill intala henne att andra sysslor, annat arbete är viktigare. På detta sätt kan behovet av Guds ord, behovet av Guds nåd förkvävas, upphöra. Och Jesus blir då så liten medan annat här i världen blir stort och viktigt. Därför behöver vi Guds ord och bön. Vi behöver Herrens heliga nattvard. Vi får möta Jesus. Djävulen kan också locka med falsk lära så att man förlorar Kristus. För det är ju så att människonaturen är sådan. Vår natur är sådan att det gamla snart inte duger. Att det gamla efter en tid inte smakar något. Att det nya och ovanliga fängslar och lockar. Men den som vill förbli i tron får här vara vaksam och vakta sig för att komma bort från det gamla gudsordet om synd och nåd, om förlåtelse och frälsning i lammets blod. Vi ska veta det att frälsningsvägen är alltid densamma. Idag som på Paulus och på Jesu tid. Frälsningsvägen är alltid densamma. Lammets blod är nyckeln till själva himmelen. Och den som vill förbli i tron får också, det ska vi också nämna, den som vill förbli i tron får också ta sig tillvara för syndens makt att bedraga. Jag tänker på två bibelord, dels första Johannes, första kapitel, vers 8. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Vi har alltså syndafördärvet i oss. Vi har synden. I hela vår natur. Och vi kan falla och förgå oss. En kristen kan falla djupt i synden. Men hon ångrar sig. Och får ingen ro i sin själ förrän hon har fått komma till Jesus. Och fått syndernas förlåtelse. Fått två sig ren i Jesu blod. Och får ingen frid för hon har fått komma fram till Jesus med sina synder. Men så har vi första Johannesbrevets tredje kapitel, vers 8. Där står det, den som gör synd, han är av djävulen. Alltså den människa som kanske bär på det kristna namnet, men har börjat lägga handen över en synd. Försöker att hålla något hemligt för Gud. Börja försvara någon synd. Det kan vara en enda synd som man vill fortsätta med, som man inte vill bekänna, som man inte vill ha hjälp ur. Då lyder Herrens ord, den som gör synd, han är av djävulen. Det kan vara en enda synd, det är till exempel oförsonlighet. Att man kommer in i ett oförsonligt förhållande till sin medmänniska. Man vill inte bli vän igen. Man säger, den människan kan jag aldrig förlåta. Då lever man i synd. Då är man inte längre kvar i tron. Därför är det så viktigt att vi har öppen sak med Gud och bekänner våra synder. Börjar man träda in på avfallets väg, vad kan Gud göra då? Jo, han kan sända motgångar och svårigheter. Gud kan sända bedrövelse och lidande. Det kan vara yttre lidande, det kan vara inre lidande eller bekymmer. På detta sätt kan Gud förödmjuka en människa, göra henne mer vaksam och driva henne in i ordet, in i bönen. Gud kanske såg att den människan håller på att komma bort, och så kan Gud sända svårigheter för att dra henne tillbaka. Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 3. Vi vill till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet. När de kristna har det lugnt och fridfullt och inte vet av några bekymmer eller problem, så blir de lätt sömniga. När inget bekymmer trycker, när de inte känner något lidande utan allt går som på räls, då blir bönen ofta så tom. Men när de börjar få känna på yttre eller inre lidanden, svårigheter, motgångar, förödmjukelser, då driver detta, då bör detta driva till ordet, till bönen, till Jesus. Och när djävulen anfäktar och samtidigt anklagar och det känns mörkt i hjärtat, då prövas tron. Då fostras man och då får man be och säga med Jakob när han brottades med Gud: jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Genom yttre eller inre lidanden, genom motgångar eller genom anfäktelse kan Herrens trogna fostras till att förbli i Herren, som är livet, som är frälsaren. Och när en troskämpande människa kan tycka att allt verkar så mörkt och förtvivlat, då får hon gripa om ett löftesord ur Bibeln och med Jakob säga: jag släpper dig inte. Jag släpper inte dessa ord. Du har lovat att den som kommer till dig ska du sannoliken inte kasta ut. Herre, du säger detta: jag släpper inte dessa ord. Eller du har sagt: Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Herre, jag släpper inte dessa ord. Herren vill att du ska ta honom på orden och framhålla hans egna löften. På detta sätt kan Herrens vänner förbli i tro. Herrens vänner vill säga, en Herrens vän kan säga så här: Herre, du får göra vad du vill med mig. Du får sända motgångar, bara jag blir kvar i tron. Bara jag blir frälst. En levande kristna, de blir upplysta av Guds ande och ser därför mer och mer av sitt syndafördärv. Och ju mer de låter sig ledas av Guds ande, desto mer får de se hur mycket som fattas dem i deras andliga liv. Och därför har de kristna inte alltid så lätt för att tro. Martin Luther, jag ska citera Luther. Luther, han säger så här: de flesta har lätt för att tro, utom Martin Luther och några andra fattiga syndare. Jag, gamle lärjunge och snart utlevade doktor, måste förvåna mig över människorna i våra dagar. Bara de har bläddrat i en bok så vet de allt vad den helige ande vet. Så snart man hört eller läst något om tron, så anser man sig vara utlärd och vill höra något nytt. Tron är just en fast förtröstan på den allsmäktiges ord när det ser som mest förtvivlat ut. Så långt Luther. Här ser vi hur även troshjälten Luther kunde ha svårt att tro, kunde känna förtvivlan. Ja, alla Herrens vänner får känna hur svagt det andliga livet är. Och det finns ingen kristen som är nöjd med sin kristendom. Och det finns ingen kristen som har denna önskan som sin högsta önskan, att bli kvar i tron, att få bli frälst. Och hur blir man då kvar i tron? Hur blir man bevarad? Jo, svaret är genom Jesus Kristus. Genom att förbli i honom och att förbli i Guds ord. Håll dig till Guds ord. Detta är viktigt för att förbli i tro. Vårda ditt andliga liv. På samma sätt som du behöver mat och dricka varje dag för att överleva, så behöver du också Guds ord varje dag. Först och främst Bibeln. Det är själva källan. Lämna inte Bibeln. Där möter du Jesus på ett särskilt sätt. Bibeln. Och vi ska också tacka Gud om han ger oss en Filippus som utlägger ordet. Vi behöver både Bibeln och en Filippus som utlägger ordet. För många har Rosenius eller Öyvind Andersen eller andra goda lärare, deras skrifter, blivit en Filippus. Du behöver ordet, för Herren har mycket att säga dig. Och i ordet möter du Jesus. Vårda ditt andliga liv. Släpp inte ordet och ordets Herre Jesus Kristus, den enda genom vilken du kan bli frälst. Hur fattigt ditt andliga liv än känns, så får du ändå åter och åter komma till Herren Jesus. Se på honom som hänger på korset för dina synders skull. Och du som åter och åter har syndat mot Gud. Ditt kristenliv går sönder. Och du som kanske i ditt liv har övergett Herren, förlatt Herren, lämnat Herren. Du kanske i ditt liv tidigare har lämnat Herren, förkastat honom. Du som kanske gjort dig skyldig till de allra mörkaste och svåraste synder. Det var just för dig, just för din skull som korset restes på Golgata. Det var för dina synder som Jesu blod blev utgjutet. Och Jesus, det ska du komma ihåg, han dog för alla dina synder. Också för de synder som nu plågar ditt samvete. Jesus, också de synderna var med upp på korset. Och därför får du tro att alla dina synder är förlåtna för Jesu dyrt utgjutna blodskull. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Och det är detta evangelium som skapar tro. Och det är också detta evangelium som bevarar oss i tro. Men i mörka stunder kan du ändå undra hur du ska bli bevarad. Du kan undra, är jag verkligen ett Guds barn? Och i mörka stunder kanske du inte hittar ett enda trons kännetecken. Du prövar ditt andliga liv och du kanske inte hittar eller ser ett enda trons kännetecken. Allt är mörkt och tomt. Vad ska du göra då? Jo, se bort ifrån dig själv och se på Jesus. Han har levat det liv som du borde leva. Och han har dött i ditt ställe för dina synder. Han har gjort det. Det är fullbordat. Det är klart. Inget behöver läggas till. Och så säger Bibeln, Psaltaren 2, hylla sonen. Salig är den som tar sin tillflykt till honom. Salig är den som tar sin tillflykt till honom. Du får ta din tillflykt till Jesus, komma till honom med ditt misslyckade kristenliv, med alla dina synder. Och du får bekänna dem inför Herren. Och då har du förlåtelse. Tänk på Psaltaren 32, 50 versen. Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. När du bekänner synden. Och då har du förlåtelse. Det är detta som är tro. Även om du inte känner eller upplever tro, så har du tro när du lägger fram dina synder för Jesus. Jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning. Och lever du tron på Jesus, då lever du en daglig nåd, en daglig förlåtelse. Herren tillräknar dig inte dina synder, eftersom dina synder redan har tillräknats Jesus. Det var en gammal präst som låg på sin dödsbädd, låg på sitt yttersta. Och så kom han i djup anfäktelse när han låg där. Och han fick det så mörkt. Och han kallade till sig en yngre prästman som kom och satte sig vid sängen. Och den unge prästman kände sin litenhet. Han visste inte vad han skulle säga till den gamle prästman som låg där och kämpade med döden. Han fick inte fram ett enda ord. Då sa den gamle döende prästen, du är ju ändå en präst, du har väl något ord att ge mig. Och då sa han, Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Då fick han frid och han sa, tack, det räcker. Och det är många kristna som har bruk för detta ord varje dag. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Därför, kära lyssnare, läs som det står. Ordet säger, Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Läs som det står och tro som det står och du har som det står. I himmelen, där behövs ingen bön om att förbli i tron. Där får vi se Jesus ansikte mot ansikte och prisa hans namn. Amen. Herre, tack för att du har banat väg till himlen. Vi ber att du bevarar oss till evigt liv. I Jesu namn. Amen.